Hej och välkomna till Älsklingsboken, vår podd där vi nu i 25 minuter ska prata om en riktig klassiker. Ja. Och vi som ska prata, det är jag, Sigrid.
Och jag, Margareta.
Mm. Och klassiken, det är Dr. Glas, en roman som skrevs av Hjalmar Söderberg 1905. Det är många år sedan, men som fortfarande är precis lika aktuell och som väldigt många människor har läst och kommer ihåg och vet vad det är.
Ja, och jag tycker att det känns lite modigt av oss att ta upp den. Ja. Så vi tycker ju om den och vi har läst om den och det är därför vi vill prata om den, för att den har så mycket. Men den har ju diskuterats och analyserats och följts upp i andra verk så många gånger. Men så vi kommer att koncentrera oss på två saker, tror jag. Den ena saken är ju naturligtvis då boken Dr. Glas, men också Kerstin Ekmans uppföljare, där hon gör en litterär lek, kan man väl säga, som heter Mordets praktik, som kom 2008, där hon tar upp Dr. Glas och Hjalmar Söderberg på ett sätt som är väldigt intressant. Och man blir lite förvirrad för ett tag vad som är det ena och vad som är det andra. Men det är två böcker som är väldigt kul att läsa tillsammans.
Ja, och när du sa att vi kommer koncentrera oss på två saker, sa du. Mm. Och då tänkte jag så här. Ja, nu har hon kommit på vad man ska koncentrera sig på när det gäller innehållet. Därför att Dr. Glas är en bok som jag har läst den flera gånger. Och Dr. Glas är för mig, det är ju inte bara en litterär gestalt. Det är nästan ett begrepp för mig. Alltså, och det begrepp som det är ju, har man rätt att döda en människa? Har man rätt att döda en annan människa därför att den människan, man anser att den människan på ett eller annat sätt är ond eller gör någonting ont. Mm. Det är ett stort tema i den boken. Sen så, när jag nu har läst den lite sådär med eftertanke, så inser jag ju att det finns ju många fler teman. Så man, det går ju inte att rota i allt här, för då blir det rörigt. Och då tycker jag kanske att ensamheten är ett väldigt stort tema i boken.
Ja, för om man bara helt kort ändå ska ta innehållet i korthet, så handlar det ju då om Dr. Glas, som ju är en ensam man.
Mycket ensam.
Ja, och som aldrig haft förbindelse med någon kvinna. Men han är likväl läkare som tar emot en massa kvinnor och försöker hjälpa dem på olika sätt. Och en av de här kvinnorna som kommer är Helga Gregorius, som vill att han ska hitta på någon åkomma så hon ska slippa de äktenskapliga plikterna som hennes man, prästen Gregorius, tycker att han har all rätt i världen att få när han har lust. Och hon står inte ut med det. Alltså det är ju, och då tycker ju han synd om henne. Och och så växer tanken då att han ska ta och hjälpa henne genom att helt enkelt ta död på den här prästen Gregorius. Ja.
Så egentligen är det ju en väldigt enkel bok. För det är Dr. Glas och han skriver dagbok, och det är den dagboken vi läser.
Mm.
Dag för dag, alltid det är daterat. Och sedan är det Gregorius, den här äldre prästen, som framställs då som otrevlig. Framförallt genom då hans unga hustru Helga som söker upp. Och så finns det en fjärde person också. Det är ju att Helga blir förälskad i en man, Räcke.
Ja.
Ja.
Hon har en älskare.
Ja.
Och det vet ju Dr. Glas om. Och
han anar ju det i början. Han märker det, liksom anar det. Och så småningom kommer det fram.
Ja, precis. Mm. Så att det är ju det som är hans problem. Dr. Glas, han ser ju också hur kvinnor kommer och mår dåligt utav just männens sätt att bete sig mot kvinnorna på den här tiden. Och han vill ju gärna att det ska ändras, förstår man. Men sen har han en massa andra teman i boken. Och Söderberg vill ju själv skriva en tankebok, säger han. Så att han har ju väldigt ambitioner med den här boken, och den är ju rik. Om denna lilla tunna bok innehåller väldigt mycket. Ja. Som vi inte kan gå in på alla alla sätt. Men
nej, men den är ju rik, och det är ju det som gör, jag menar, Kerstin Ekman, över 100 år senare så skriver hon den här Mordets praktik, där jag tror så här, att titeln på den boken, det är helt enkelt taget därför att sådär, det är inte så lätt att ha ihjäl en annan människa. För även i den här Kerstin Ekmans bok så är det ju en läkare som är huvudpersonen. Och då han heter Pontus Revinge. Och han tar sig fram och får en egen mottagning genom att ha ihjäl sin företrädare. Som heter...
ja, det kan Johannes Skade, ja, heter han.
Johannes Skade, men det kan också göra detsamma. Men han framställs ju inte som någon... så där jätteotrevlig person, men han står ju i vägen för Pontus Revinge. Pontus Revinge kommer från en fattig, har en fattig bakgrund och en ganska tuff bakgrund så. Men vill ha en egen praktik, och det är inte så lätt att få. Han har tillbringat sin första läkartid med att inspektera prostituerade.
Besiktiga.
Jag vet inte vad de kallar det. Men inget särskilt trevligt arbete. Och det handlar ju, bägge böckerna finns det ju prostitution och även abortfrågan finns med.
Ja.
Som är stora frågor på den här tiden.
Men även Pontus Revinge är ju en ensam, väldigt ensam man för övrigt. Ja. Han är ju också en man som aldrig haft en förbindelse med en kvinna. Även när han gifter sig sen, för han... Som sagt, han, alltså för honom betyder ju det här att han begår det här mordet på Johannes Skade. Så vinner ju han någonting på det. För han vinner ju både med läkarpraktiken, och han kan också gifta sig med änkan.
Ja.
Men änkan vill ju att det ska vara en riktigt giftermål. Men han vill ju att det ska vara en affärsuppgörelse. Så han vill ju inte dela säng med henne. Och det där blir ju lite problem för dem. Men, så att han är också en man som lever i en ensamhet. Vågar inte närma sig andra människor. Precis som doktor Glas. Som jag har svårt. Men för doktor Glas, han begår det här mordet på Gregorius. Det är ju... Ja, de sitter ju där i Kungsträdgården. Och han blandar i det här pillret i vattnet. Och doktorn dör. Eller prästen dör. Men sen löper ju bara livet på.
Ja.
Alltså för doktor Glas betyder det ingenting. Det förändrar ingenting i hans liv.
Visst är det doktor Glas som säger det här, livet gick mig förbi.
Ja, det slutar så, livet gick mig förbi.
Ja, han bara... Och han flanerar runt, och det heter ju... Förra sekelskiftet var ju känt för det här med flanörerna som gick runt och flanerade. Och egentligen ingenting gjorde mer än iakttog lite här och där och drack lite vischevatten och så. Medan däremot när Kerstin Ekman då och Pontus Revinge, han säger ju flera gånger, livet är handling. Man måste handla för att det ska bli någonting.
Just
det. Och det är ju hans lite motto. Det tar han ju sats med det där. Han gör sina dödspiller som han har kommit på då när han har träffat Emma Söderberg. Och det är ju det som gör att för mig blir det helt snurrigt ibland när jag läser de här böckerna. För att jag tänker, vem är det som är på riktigt? Alltså vem har funnits i verkligheten? Och Hjalmar Söderberg har ju funnits i verkligheten. Och det är Kerstin Ekman gör ju liksom en figur av honom, eller vad jag ska säga. Och hon tar sig också rätten att plocka ut folk ur Dr. Glas och placera dem i en ny roman.
Ja, för det hon gör, det är ju en, vad ska man säga, det är ju en litterär lek, som jag sa på något sätt. Att hon låter ju Pontus Revinge träffa Hjalmar Söderberg.
Ja, visst.
1901.
Ja.
Och då går han i Stockholm, och så kommer han in på ett café, och där sitter Hjalmar Söderberg. Han känner igen honom, den kända författaren, och närmar sig honom, och de kommer att prata, och då kommer de att prata just om hur man ska ta död på någon, och då frågar han Hjalmar Söderberg hur man ska göra, och förklarar han då hur man ska kunna använda kaliumcyanid för att ta död på någon, man ska ta ett glas vatten och så. Och sen när det dyker upp i boken då några år senare, så tror sig Pontus Revinge att det är han som är förebild för doktor Glas, och tycker att han får någon förhållande till Hjalmar Söderberg, och blir sur då när Hjalmar Söderberg inte hälsar på honom på gatan.
Ja, han blir inte bara sur, han blir kränkt. Men det har ju lite med det, där tar ju Kerstin Ekman upp också det här klassperspektivet. Ja. För att Pontus Revinge är ju född väldigt, han är fattig, och i början det står så träffande, han måste sitta med skorna, han kan inte visa sig sulorna, för det är hål på sulorna. Mm. Men så småningom så har han så mycket pengar så han kan sitta så att man kan se även sulorna på skorna. Just det, så han har råd och halvsula skorna.
Mm.
Så att han, det finns ju ett klassperspektiv med i det, och han syr sig en kostym, han börjar använda andra sorters kragar.
Mm.
Och då tycker han att då ska Hjalmar Söderberg minsann acceptera honom.
Ja.
För det handlar inte bara, han blir kränkt helt enkelt. Ja. Att han inte, han är på ett sätt en karriärist.
Alltså, på det sättet är han ju det, ja. Absolut. Men när han då har tagit död på den här Johannes Skade så, och gifter sig med änkan Elsa, som ju har en styvdotter som heter Frida, som då han blir väldigt förtjust i, så, och följer henne och hjälper henne också väldigt väl. Så att det är också den här förälskelsen i någon yngre kvinna, som ju också doktor Glas, han blir ju också lite förälskad i Helga, och han har haft en förälskelse i ungdomen som han inte kommer över. Han har kysst någon kvinna, någon ung flicka någon gång för länge sedan, och sen drunknar hon bara ett par år senare, och, eller ett par dagar senare. Och det kommer han ju aldrig över. Och sen förblir han ensam.
Ja, och den där ensamheten egentligen. Alltså man kan ju undra de där två böckerna. Alltså vad är det som gör. Alltså jag tycker det är helt fascinerande att läsa dem ihop. Och, men nu när vi pratar om dem tycker jag det är rörigt. Alltså det är inte lätt. Men bägge de här två doktorerna. Mm. Både Glas och Revinge. Är ju lika så tillvida att de är ensamma personer som har en något sån här ung och vacker kvinna i sin närhet som de kan beundra på håll.
Ja.
Och Glas, han kan beundra henne, Helga, och tycka liksom att nu ska jag hjälpa henne genom att ha ihjäl hennes gamle man, och då ska hon bli lycklig. Sen blir hon inte lycklig ändå. Och det är där han blir lite besviken då, att hon inte tackar honom, eller man skulle, hon tar ju avstånd från,
ja.
Alltså, hennes liv går ju också vidare, ja, faktiskt. Och Pontus Revinge, han har ju den här Frida då, som han på alla sätt och vis beundrar, och så länge hon bor hemma så, så tittar han på henne, och han äter, de äter bakelser två dagar i veckan, och hon betyder jättemycket för honom.
Mm.
Och sen börjar hon läsa till sjuksköterska, till hans stora fasa. Och då får man ju, ger ju Kerstin Ekman en inblick i villkoren för en sjuksköterska på den tiden. Så ja. Vi får ju, Kerstin Ekman har ju, alltså det är ju det där med närhet och distans som är ganska viktigt. Alltså hon ger ju en beskrivning av samhället som det var då på ett annat vis än vad Hjalmar Söderberg gör. Han har ju skrivit sin bok år 1901, alltså i samtiden, eller vad ska jag säga. Han beskriver, för honom är det ju självklart, men för Kerstin Ekman, hon kan ju liksom titta på håll på det där samhället och se att det fanns fattiga, det fanns rika, det fanns...
Ja, precis.
Sen tycker jag det är lite charmigt, för att i doktor Glas, de äter aldrig någonting. Han lever ett ganska påvert liv.
Nej, han undrar ibland om hans husa, eller vad hon nu är, har middagen klar.
Ja.
Men mer än så får man inte veta.
Nej, så bor han i en liten lägenhet och husan gör allting. Det verkar så urtråkigt, tycker jag. Medan däremot Revinge, där han är ju med i någon sorts sällskap och någon loge, och de äter tjäder.
Mm.
Ofta äter de tjäder när det är stora kalas, och sen äter de glassbomb med spunnet socker.
Ja, just det, precis. Ja.
Det är inte dåligt.
Nej, så då får man veta.
Kalasmat.
Nej, och då får man veta vad det som ansågs vara fin kalasmat på den tiden.
Absolut. Det gör jag. Ja.
Men det slår mig nu att både doktor Glas och doktor Revinge hade ju kvinnor som ville åt dem, så att säga. Doktor Glas var ju någon beundrarinna som kom med, ja, med rosor, men han det vill han ju inte, han vill ju inte befatta sig med henne.
Nej.
Och nej, det säger han inte, nej, det är ingenting för mig, och så nej, säger han till någon annan att henne kan du flörta med, jag är inte intresserad. Och likadant den här änkan Elsa, hon vill ju verkligen dela säng med doktorn, och det vill ju inte han.
Nej.
Så att de värjer sig väldigt. Så att de vill beundra de här kvinnorna på håll. Det är tydligt att det räcker för dem.
Och sen har de ordnat väldigt bra egna liv.
Ja.
Som de själva tycker. Ja. Du och jag kan ju sitta här och tycka att de stofiler som promenerar runt. Men Jag tror de var rätt så, även om mig gick livet förbi, ja, men han valde också det ganska aktivt. Det är ju en filosofisk bok, Dr. Glass. Det finns hur mycket som helst som liksom att filosofera över. Det är i Dr. Glass som den här kända ramsan finns. Den måste vi läsa.
Jag läser absolut. Den måste du ta.
Den låter så här. Man vill bli älskad i brist därpå beundrad. I brist därpå fruktad. I brist därpå avskydd och föraktad. Man vill inge människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till varje pris. Det står till var pris som helst i den här boken. Men jag har haft den här, alltså den här ramsan jag har haft, den finns ju tryckt på alla möjliga omöjliga ställen. Och jag har haft den uppsatt på väggen med A4 på lärarrummet, kommer jag ihåg. Alltså, det gäller att komma ihåg det där. Vi ryser inför tomrummet och vill kontakt till varje pris.
Ja. Men ett annat, för att byta tema lite, så skriver ju Kerstin Ekman då om just den där rätten man kan ta sig. Dels rätten att mörda, någon annan människas liv. Men också om man nu får använda litterära figurer hur som helst. Det gör ju hon. Hon har ju liksom använt de här litterära figurerna. Och plus en levande författare. Men den här Revinge, han blir ju jättearg när Söderberg senare skriver en bok som heter Javés eld, där han då börjar skriva religionskritik. Han gick ju över till det sen, genom Söderberg. Och där dyker då plötsligt den här Dr. Glass upp. Och då blir Dr. Revinge jättearg och skriver ett brev till Hjalmar Söderberg, enligt i Kerstin Ekmans bok, ska vi säga, för att vi ska inte röra till det. Men så gick det till. Och då skriver hon, då är han jättearg och menar att sådär får man inte göra. Man liksom får inte bryta den där pakten som man har på något sätt med sina läsare. Och i brevet så skriver han så här: vem äger en gestalt i en roman? Jag anser att författaren och den ideale läsaren göra detta tillsammans. Och att båda bör vårda denna sin tillhörighet som någonting unikt och dyrbart. Så han är väldigt sur på Söderberg som bär sig åt på det här sättet och låter honom dyka upp och så. Gör ju Söderberg med flera figurer för övrigt. Ja.
Men dyrbart kan det ju vara ändå. Alltså han kan väl ha känt att det är en ära för Dr. Glass att finnas med i en annan roman. Ja. Men jag håller med dig, det är det där med att blanda ihop fiktion och verklighet. Alltså en riktigt bra bok, då tror man ju att det är på riktigt. Jag berättade för dig innan om hon, den där guiden i Duvemåla, som berättade om någon som hade kommit dit och blivit så rasande arg när de fick höra att Kristina och Karl-Oskar bara var påhitt. Ja. Som övertygade om att det var riktiga människor som hade bott där. Mm. Alltså att,
ja, det, men det är precis.
Mm. Så är det ju.
Ja. Men för Dr. Revinge i Kerstin Ekmans bok blir det ju inte så himla lyckat med det brevet. Han åker ju till Köpenhamn och där bodde ju Hjalmar Söderberg med sin fru. Och där träffar han ju på då Hjalmar Söderberg, ser hur Hjalmar Söderberg sitter och äter middag tillsammans med sin fru. Och då så upptäcker, så får han ju veta då att det där brevet som han har skrivit, det läser inte han ens.
Nej. Och där är det ju sanning, för Hjalmar Söderberg, han bodde ju i Köpenhamn. Jag kan inte hans biografi riktigt, men han är ju en sån där som... En författare som du har skrivit mycket om faktiskt.
Ja. Nej, men jag ser här att
det gått ont. Ja.
Ja, jag ser att jag kom ihåg fel. Han såg dem inte, utan det här har Kerstin Ekman hittat på, att Hjalmar Söderberg sitter med sin fru hemma i lägenheten. Men nåväl, det är samma sak där. Det kommer post. Mm. Och han frågar, är det någonting? Och då, ja, det är någon som här som heter Revinge. Ja, är det någon du känner? Nej, det tror jag inte. Vill du läsa? Nej. Han är arg på att du har gjort Dr. Glass till en bracka. Nej, lägg undan det, säger han.
Ja.
Och så läser han inte ens brevet.
Så läser han inte ens
brevet. Nej.
Men det man kan, om man nu ska börja sammanfatta det hela, så kan man ju säga att både att Kerstin Ekman har skrivit den där boken beror ju på att då Hjalmar Söderbergs Doktor Glas är en bok som berör jättestarkt. Och när jag läser de här två ihop så det växer ju väldigt mycket tankar och funderingar över vad som är rätt, vad som är fel, vad är livet inte, hur lever man sitt liv. Och sen finns det ju ännu fler som har skrivit. Det finns de som har skrivit om Helga och det finns de som har skrivit om Gregorius. Och det, man kan hitta många, det är många som har plockat ut gestalter ur de här böckerna och broderat vidare på dem.
Ja, Helena Sigander heter en som har skrivit två böcker om Helga.
Ja.
Och Bengt Olsson då som kom med sin bok om Gregorius 2008. Ja. Så att, och det finns ytterligare fler. Så att det är ju också, som du säger, de här fascinerar. Mm. Och det finns ju fler teman i böckerna. Men vi kan ju inte ta upp alla.
Nej, vi kan inte det. Vi kan inte det. Nej. Och jag tycker ändå vi var duktiga på att inte ta upp allt. För att det finns väldigt mycket jag skulle vilja lägga till i så fall. Om Räcke och hur han var. Och hur de här breven och hur det tog vägen. Och, ja, det finns mycket.
Ja,
och själva, precis. Ja. Men jag tror vi får sluta.
Ja, det gör vi. Och så säger vi hej och tack.
Och så får man läsa böckerna.
Ja, det kan vi varmt rekommendera.
Veta mera. Ja. Tack för idag.